P4 Dokumentär.
Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar. Nyss innehöll de ett vitt pulver, doktor Hjortons pulver.
När arbetstiden var slut så var det precis som en vit sipsbacke med alla påsar som låg på golvet som skulle sopa upp.
Tack vare den populära doktor Hjortons pulver kan fabrikens arbetare jobba längre skift och hålla ett högre tempo.
Alla sa ju det att doktor Hjortons pulver, de gör ju underverk.
Men det tog 15 påsar om dagen.
Köerna till apoteket är långa. Men så börjar arbetarna på fabriken klaga på huvudvärk, illamående och magsmärtor. Vad är det egentligen de fått i sig?
Han försökte ju bara liksom att få ihop någonting som skulle hjälpa. Och att det blev så fel, det var dumt.
Du lyssnar på berättelsen om doktor Hjorton och det livsfarliga mirakelpulvret. Med mig, Lovisa Haag.
Jag vet det sista kortet då som togs på honom. Om det här är...
När Katarina Frendins morfar, Valdemar Drott, är i 20-årsåldern får han anställning som gjutare på Husqvarna-fabriken. Fabriken är i början av 1900-talet motorn i den snabbt växande staden. I de stora byggnaderna av tegel vid Husqvarnaån tillverkas inte bara vapen utan också allt från järnspisar och symaskinsdelar till motorcyklar. Varje morgon kallar ångvisslan in arbetarna från deras tjänstebostäder i Victoriabyn, Stockmakarebyn, Smedbyn och de andra trähusområdena som växt upp runt fabriken.
Det är den sista bilden när morfar klev ut taxin. Det var strax innan han dog.
Kan du beskriva vad som syns på bilden?
Ja, det syns att han försöker se ut som han brukar fast han egentligen knappt kan stå på benen. Han håller handen i midjan och tittar kärleksfullt på min mormor och håller om henne. Fast egentligen tror jag att hon stöder honom rätt mycket där, att han försöker stödja henne faktiskt.
När morfar Valdemar dör är han 63 år. Katarina är då bara 11. Och det är först långt senare som hon har börjat intressera sig för vad det var som hände morfar egentligen. Vad var det som gjorde att han blev sjuk?
Jag tror det var på någon partaj eller någon fest eller om det var någonstans. Så de började diskutera att de kom ihåg det här missbruket av amfetamin i Husqvarna. Ja, vad då missbruket av amfetamin i Husqvarna? Ja, på Husqvarna vapen tog ju alla amfetamin liksom, och var höga varenda då och så här. Och då tänkte jag, men min morfar jobbade ju på Husqvarna vapen, tänkte jag. Va, skulle han liksom, alla tog det, alla, det var kö och liksom, det var något preparat med amfetamin i. Jag tänkte inte var min morfar någon knarkare, i alla fall tänkte jag, var som missbrukare. Så jag blev lite nyfiken så jag bara tog reda på mer om det. För jag ville veta om min morfar var missbrukare eller inte. Det kändes inte så.
Ja, för att förstå vad det var som hände Katarinas morfar Valdemar behöver vi backa tillbaka till början av 1900-talet.
Gjuteriet. En jättestor sal. Den är väl så där 100 meter lång och 30 meter bred.
Det är varmt och svettigt. Och luften är tung och andas av röken inne i gjuteriet på Husqvarna AB. Värmen kommer ifrån ugnarna där järn smälts ner och hälls i formar.
Det blir het om nacken. Det åker en skopa med brinnande järn förbi oss.
Här inne gjuts produkter som finns i nästan alla svenska hem i början av 1900-talet.
Och så kommer en man med den lilla järngrytan, eller skänken som det heter. Han häller det flytande järnet genom ett hål i sanden. Och så är det hela färdigt.
Katarina Frendins morfar spenderar nästan hela sitt liv på fabriken. Precis som de flesta andra i Husqvarna på den här tiden. Företaget växer så det knakar och behöver allt mer arbetskraft. Och i takt med att befolkningen ökar, ökar också behovet av att ha en läkare nära till hands. Det har blivit dags att presentera en person som kommer spela en stor roll i den här historien. Doktor Herman Hjorton. På eftermiddagarna kan man se honom på sin cykel när han är ute på sina hembesök. En man med runda små glasögon, kortklippt hår och en stor rufsig mustasch. Och som snabbt gör sig omtyckt i bygden.
Han är ju nyutexaminerad, så han är ju inte 30 år fyllda.
Thomas Alebro, Huskvarna hembygdsförening.
Och han är utexaminerad läkare med den kunskap som man på den tiden betraktade som tillräcklig för att öppna praktik.
Doktor Hjorton flyttar tillsammans med sin fru in i ett pampigt trähus på Rosenborgsgatan i centrala Huskvarna. Byggnaden är pampig med ljus träpanel, stora fönster och indragen balkong och ligger på praktiskt gångavstånd till fabriken där många av Hjortons patienter finns. På övervåningen har paret sin bostad. Och på nedervåningen så öppnas ett nytt apotek med skyltfönster ut mot gatan och så doktorns läkarpraktik vägg i vägg. Där tar han emot patienter på förmiddagarna och på eftermiddagarna gör han hembesök. På sommaren med cykel och på vintern med häst och släde.
När man väl besökte läkare, då var man sjuk. Det var ju inte gratis. Du hade ju ingen försäkring för det. Och Hjorton, en del i den gode läkaren, var att han behandlade alla lika på ett fantastiskt sätt. Rik eller fattig spelade ingen roll när han åkte ut på sina hembesök. Det var inga prioriteringar. Kunde man betala så gjorde man det. Vi har sett i våra samlingar i hembygdsföreningens arkiv saker som Hjortons dödsbo lämnade efter sig. Och där står det på den betalning av fröken Lindström. Alltså kunde de betala med att ge Hjorton någon sak. Huruvida han tyckte om det eller inte, det vet vi inte på det sätt. Men vad vi vet är att det förekom mer än en gång att de slapp betala. Och i vissa fall till och med att han sköt in en slant eller en sedel under huvudkudden när han hade varit där. När han visste att det här var en fattig familj. De här kommer inte klara sig.
Ja, doktor Hjorton blir omtyckt i Huskvarna. Han verkar alltid beredd att rycka in både vid olyckor och sjukdom. Men det finns en person som man inte vet hur han ska hjälpa. Hans 6-åriga dotter.
Hon hade migrän. Och det gör ganska så ont och nu har hon en pappa som är läkare så det är självklart att han funderar på det här ska jag ju kunna hjälpa henne men migrän är inte lätt, inte ens en gång idag men han satte samman ett pulver till sin dotter med de kunskaperna som han behärskade och med de mediciner som gick att få tag i den svenska farmaken.
Doktor Hjorton testar sig fram och till slut hittar han en blandning som verkar lindra barnets sprängande huvudvärk.
Och då var det då att man använde fenacetin och fenazon och koffein. Och koffein piggar upp, fenacetin smärtstillande, även fenazon. Så att detta hjälpte hans dotter.
Ja, det verkar vara ett riktigt dunderpulver som doktor Hjorton uppfunnit. Och den hjälper inte bara mot huvudvärk, ska det visa sig.
Det är inte på något sätt okända ingredienser. Det är bara det att ingen vet att ett av dem är inte speciellt bra.
1918 sprider sig ett nytt okänt virus över världen som får namnet spanska sjukan. Miljontals människor i världen dör av sjukdomen och framförallt är det unga personer som drabbas mest. Symptomen, feber, hosta, huvudvärk och en extrem trötthet. Och för att lindra symptomen kommer ju det där pulvret som doktor Hjorton gav till sin dotter väl till pass. Thomas Alebro igen.
Doktor Hjortons pulver botar inte, men det kan hjälpa personerna i alla fall genom det här. För alla dog ju inte av spanska sjukan. Det kan lindra din smärta. Det piggar upp dig lite så att du inte känner att du sjunker igenom totalt. Va? Sen kommer ju det här pulvret in i fabriken. Och en väg in är att de som nu överlevde spanska sjukan och hade provat det här pulvret visste ju vilken verkan det hade. Vad mycket det hjälpte. Så att om de nu tar jobb som gjutare på fabriken och tycker att det är jättetufft och jobbigt och jag orkar inte och jag får ont överallt och det är långa arbetsdagar. Kanske de kommer ihåg att det där pulvret vi fick när jag låg på epidemi, det kanske funkar här också. Och det finns ju receptfritt på apoteket. Jag går ner och köper.
Doktor Hjortons pulver blir en riktig succé bland arbetarna på Husqvarnafabriken. Inte behöver man vara sjuk för att ha nytta av effekten. Om man tar pulvret på arbetstid känns det tunga arbetet i fabriken inte lika smärtsamt och man kan jobba längre arbetsdagar och fortare utan att bli trött. Inte så dumt. Särskilt inte när man jobbar på ackord och får betalt efter prestation.
Ja, de som tog mycket pulver kunde göra mer då när det funkade bra. Och då tänkte ju de som inte tog kanske så mycket pulver att då tar vi också lite mer pulver så vi åker med det här. Så blev det som en ond cirkel.
Katarina Frändin igen.
En del av de som tog mest det här då liksom, de tog ju 10-15 påsar om dagen. Det motsvarar kanske 30-40 kopp kaffe på en dag. Då blir man ju skakig och dan. Jag skulle tänka mig att jag skulle inte alls må bra om jag drack 30-40 kopp kaffe.
Och på apoteket i Husqvarna har man fullt upp med att tillverka pulver. De tre ingredienserna fenacetin, fenason och koffein blandas och paketeras i små vita påsar av apotekspersonalen. Vid lunchtid när arbetarna på fabriken har rast bildas en lång kö utanför apoteket som sträcker sig långt ut på gatan. Berättar Leif Okander, pensionerad läkare och som är ute och föreläser om doktor Hjortons pulver. Eller sippa som det också kallas.
På fabriken när man under dagen käkade det här pulvret så man bara öppnade den här posen och slängde i sig pulvret med vatten eller bara direkt som det var. Eller på en macka och så läggde på en smör och så käkade du upp det. Och sen slängde man ju de här papperspåsarna på golvet va. Så att när vi då skiftet slut så såg golvet ut som en vit sippebacke. Med alla de här vita. Därför heter det för sippe. Man tar sig en sippa eller man tar ett par sippe.
Och snart är det inte bara arbetarna på Husqvarnafabriken som använder pulvret.
Det var så att min mamma använde doktor Hjortons pulver.
Det här är Ann-Britt Thor. Som barn växer hon upp i en lägenhet på Norrängen i Husqvarna tillsammans med sin mamma, pappa och syster. I samma hus så ligger en mataffär där hennes mamma Mary brukar gå och handla. Och det är där hennes mamma för första gången får höra talas om doktor Hjortons pulver.
Och där träffades ju alla mammor och pappor med för den delen och pratade vad som hänt och lite allt möjligt. Så då fick mamma reda på att med hennes huvudvärk, hon hade ständig huvudvärk, att det kanske vore bra för henne att äta ett par sådana här pulver. Därför frågar hon alltid min pappa, kan du köpa med dig lite doktor Hjortons pulver hem så får jag testa dem om de hjälper mot min huvudvärk och ryggvärk. För min pappa jobbade på Husqvarna vapenfabrik. Och min mamma var ju hemmafru. Så det var ju lite konstigt egentligen att hon började äta Dr. Hjortons pulver.
Ann-Britt minns att hennes mamma brukade ta en sippa på morgonen, en vid lunch och en på kvällen.
Jag tyckte det var så roligt att sitta och titta på mamma när hon tog sina sippor. För då hällde hon upp 2 glas kallt vatten precis jämte sig. Tog de här sipporna platta, var de ju paketen, och gjorde som en strut. Och så tog och puffade in i munnen och så blixtsnabbt efter 2 stora glas med vatten. Sen tog det inte lång stund förrän hon tyckte värken hade gått över i huvudet och i ryggvärk och blir glad och pigg. Så blir man ju glada mot Dr. Hjortons pulver.
Hjorton var alltså en av höjdarna egentligen i Husqvarna, va?
Leif och Kander igen.
Och man hade en väldig balans 1919 när han fyllde 50 år. Då var alltså hela, han uppvaktades med presenter från fabriken. Skolorna var lediga, små barnen kom med blommor till Hjorton. Alltså han är den stora hjälten i Husqvarna när han fyllde 50 år 1919, va?
Men så en dag i maj, 8 maj 1923, när Dr. Hjorton kämpar sig upp med cykel för de branta backarna som omger Husqvarna. Troligtvis på väg till ett av sina hembesök trillar han plötsligt ihop.
Och så stannar hjärtat någonstans mitt på vägen upp och han faller och dör omedelbart. Det blir ju en total chock för samhället. Och han fick en jordfästning som var den största hittills för någon i den här stan.
Det var som en kungabegravning nästan. Hela den här katafalken föddes då Storgatan fram och det här står då jobbarna från fabriken uppställda och bilda häck fram och barnen från skolan var då också lediga och bildade häck fram till kyrkogården. Så först han fram där och så begravs han då under en väldigt vacker fin sten med en inskription i. Och så att han var väldigt högt aktad alltså.
Doktor Herman Hjorton dör 54 år gammal. På gravstenen står en inskription.
Tacksamhet och vänskap reste vården till minne av osjälvisk livsgärning.
Inte kunde han ana att hans namn och gärning i framtiden skulle komma att förknippas med något betydligt mer negativt.
På Pådalsluttningen glimmar Husqvarna, staden som är en fabrik men ändå inte är en fabrikstad.
Under 30-, 40- och 50-talet ökar användningen av Hjortons pulver nästan exponentiellt. Det ingår i kulturen, särskilt på fabriken, att ta pulvret under arbetstid. Men det är också så att man hela tiden behöver höja dosen för att uppnå samma effekt. Och får man inget pulver mår man dåligt. Som barn märkte Ann-Britt direkt på mamma Mary när hon inte tagit pulvret.
Då var hon väldigt nedstämd och jätteont i huvudet och vilade mycket, mycket. Och lagade mat, det skötte hon ju jämt och städade och sådär. Men alltså, inte hade mycket bekanta, för hon orkade inte. För det var ju så förr i tiden på 50-60-talet att om man bodde i ett rätt stort område så umgicks många damer som var hemmafruar med varandra. Men mamma, hon drog sig undan ganska mycket.
Efter en tid blir Ann-Britts pappa allt mer skeptisk till sin frus stora behov av sippor. Hittills har han ställt upp och handlat pulver till henne efter jobbet, men har tröttnat på att stå och köa på apoteket i tid och otid.
Han tyckte det var lite retfullt att gå så ofta på apoteket när han inte använde pulverna själv. så tror jag att han skämdes lite. Och då sa han till mamma att nu får det vara slut. Nu får du inte äta mer Dr. Hjortons pulver, för att det kanske inte är bra för dig heller att äta så mycket. Nu får det vara nog. Nu går jag inte och köper mer.
Istället ber hon 12-åriga Ann-Britt att åka till apoteket och köpa pulver.
Du får lite pengar, extra pengar, och köpa lite godis i kiosken för om du cyklar ner och köper Dr. Hjortons pulver. Och du ska få jämna pengar. Så det gjorde jag. Jag trampade ju ner första gången jag var 12 år. Och hur jag fick köpa dem fattar jag inte än idag. Alltså, det skulle ju aldrig gått i dagens läge. Och jag hade ju jämna pengar och stod där i en jättelång kö. För då var det en specialkö. För de som hade jämna pengar, de gick till den kön. Och det var Dr. Hjortons pulver då. Ett paket, jag tror att de innehöll 10 doser. Och då passade man på att köpa godis för de pengarna man fick ut av mamma när man köpte Dr. Hjortons pulver.
Vad var det?
Ja, jag älskade ju Riff, hette ett tuggummi. Grönt Riff, och det var ju salt. Och det kostade ju, jag tror att det kostade 5 öre det också. Och så var det ju gräddkola naturligtvis, salmiak. Man blandade ju lite som man säger smågodis idag.
Och Ann-Britt är inte ensam om att som barn har stått och köat på apoteket i Huskvarna för att köpa hjortons pulver till sina föräldrar.
Ja, det var ett ganska litet apotek vad jag kommer ihåg.
Annika Lind växer upp i Huskvarna på 40-talet. Hennes pappa hette Arne och arbetade som bagare på ett konditori.
Så han fick ju gå upp tidigt på morgonen. Han åkte hemifrån vid 3:30 tiden varje morgon. Och jag har ett väldigt starkt minne av att jag fick cykla till apoteket när jag var 9 år bara och köpa sådana här pulver till honom. Men jag vet att min farmor också åt sån här pulver. Det kommer jag ihåg.
Har du något annat minne av det här pulvret förutom att du åkte till apoteket och köpte det?
Ja, det minnet jag har, det är ju fortfarande att jag kan se min pappa framför mig. När han vecklade upp det här lilla vita kuvertet. Och det var väl ungefär, ja, kanske drygt 2 centimeter. Det var som ett litet kuvert att veckla upp. Och så var det pulver. Och hur han bara hade det, stoppade munnen så här.
Han hällde det rakt i munnen?
Ja, rakt i munnen. Ja, det kommer jag fortfarande ihåg alltså.
Man visste ju inte att man var beroende av dem, va? Utan de fick man inte, så mådde man inte riktigt bra. Då tar man sig en sippa till. Så ingen, i början visste de inte alls att de hade fastnat på detta. Ingen aning om det.
Och med tiden utvecklar många Huskvarnabor ett beroende av Dr. Hjortons pulver. Tar man inte pulvret, då kommer huvudvärken och tröttheten som ett brev på posten. Och det här gör att det växer fram en illegal handel vid sidan om apotekets försäljning.
Om du gick på ett skift här och så upptäcker du då att kompisarna börjar få slut på sina sipper, då är det väldigt bra om man har köpt sig några extra sipper, va? För då stiger ju priset, va? Så mot slutet på passet då hade man lite extra där. Man blir van när man samlar på sig. Jag köpte en extra kartong sipper, va? Och så blir priset lite högt. Så det är precis det är ju vad vi har idag, lite knarkhandel.
Och att det är ett pulver i Huskvarna har blivit känt även i resten av landet. 21 maj 1941 skriver Svenska Dagbladet.
Bruket av hjortons pulver som stimulantis har blivit så omfattande i Huskvarna att extra åtgärder måste vidtagas för att få slut på, om inte precis pulverätandet, det blir väl svårt, så åtminstone det utbredda jobberi med dessa pulver som florerar i stor utsträckning i strid med apoteksvarustadgan. Statsfiskalen i Vapenstaden har redan en gång fått några olaga försäljare bötfällda, men oskicket fortsätter och nu förbereds en ny razzia.
I slutet av 50-talet når försäljningen av Dr. Hjortons pulver nya rekordnivåer. Då säljs mer än 8 000 påsar om dagen
enbart på apoteket i Huskvarna, berättar Katarina Frändin.
Jag fattar inte att ingen reagerade mer än vad de gjorde. Kanske 100 meter kö utanför apoteket, varenda lunchrast. Och folk ska bara köpa såna här påsar. Det är inte normalt liksom.
För att tillmötesgå den stora efterfrågan måste man beställa extra pulver ifrån apotek i andra delar av landet, säger Leif Okander.
De här påsarna tryckte man nere i Sjöbo i Skåne, och en dag så ringer ju en förtvivlad skåning upp till apoteket i Huskvarna och säger: vi har fått en beställning här på 1 miljon påsar. Det måste ju vara fel. Nej, säger man från Huskvarna apotek. Det är helt rätt. Vi hör av oss om en kvartal ungefär igen, för det räcker ungefär ett kvartal det här. Så att konsumtionen var enorm alltså. Och det var också 50-årspresenter i Huskvarna. När man fyllde 50 år till exempel, blev uppvaktad med en 100 kartong av Jotuns pulver. Det var jättefint alltså.
Samtidigt så börjar de som använder mest pulver få märkliga symptom. Till exempel så kan läpparna få en blålila färg, berättar Katarina Frändin.
Folk hade hallucinationer, att de hade svettningar, skakningar, skakade väldigt mycket så här liksom. Och andra saker då som tydde på abstinensbesvär då.
Idag har vi 2435 människor som arbetar direkt i verkstäderna. Och dessutom är här nu sysselsatta cirka 300 tjänstemän.
Det var ju en verkligt imponerande siffra. Det är åtskilliga procent av stans befolkning då.
Ja, det är det.
1952 gör Huskvarna AB något som är ovanligt för företag på den här tiden. De anställer en företagsläkare som ska se till att personalen mår bra. Han som anställs heter doktor Kurt Grimlund. Härifrån en intervju i Sveriges Radios program Bittida.
Man kände till missbruket redan under min studietid i Lund. Men man skrattade ju åt det. Och när jag sa att jag skulle upp till Huskvarna Jönköping så sa de: ja, det är där de käkar hjortons pulver. Men det var ju alltså i läkarkretsar och i fackkretsar så tog man det på skämt. Man hade ju ingen som helst tanke på att det kunde vara någon skada med det.
I intervjun berättar Kurt Grimlund att han en dag på fabriken blir uppsökt av en av de anställda. Och han berättar att han är bekymrad över sina kollegors hälsa. Han säger till Kurt:
för närvarande har jag en del av mina kompisar liggande på lasarettet i en njurskada. Och jag tycker jag är där ofta och talar med dem, hälsar på dem, och jag ser hur de tacklar av för varje dag. Och jag vet att de har konsumerat förfärligt mycket hjortons pulver. Och de blir ju en tankeställare.
Kurt Grimlund bestämmer sig för att undersöka om det kan ligga något i mannens observation.
Och det var ju egentligen det som satte igång det hela.
Doktor Grimlund börjar med att kolla upp patientjournaler på sjukhuset i Jönköping. Där gör han en stor upptäckt, berättar Leif Okander.
Dödsorsaken där var ju bland de allra flesta Huskvarnabo njursvikt. Och det var ju inte normalt att alla nästan skulle dö av njursvikt. Nu dog de av annat också, men det dominerar så totalt va.
Samtidigt så kommer det intressanta rapporter ifrån Schweiz. Ett läkemedelsföretag där har uppmärksammat att flera i personalen på fabriken som arbetar med ämnet fenacetin dött i njursvikt. Samma ämne som alltså finns i hjortonspulver. Kan det vara fenacetinet som orsakar arbetarnas njurskador? Kurt Grimlund skickar ut en omfattande enkät till de anställda på fabriken för att se om man kan se några samband.
Och det var ju inte populärt bland Huskvarnabo. För här kommer då en doktor framförallt från Jönköping och ifrågasätter deras pulver. Och det gör man alltså inte ostraffat.
Det var rätt obehagligt i början för alla dessa Jotuns pulver konsumenter. De tyckte inte om att man började röra i det hela. De ansåg att jag hade inte alls med det att göra, utan de fick äta hur mycket de ville.
Han blev ju mordhotad och allting. Det var kalabalik egentligen här då när han skulle gå ut. För Huskvarnaborna vägrade att svara på de här enkäterna.
Vem mordhotade honom och vilka protesterade liksom?
Ja, om jag bara visste vilka det var, det vet jag inte. Men det påstås i alla fall att han blev mordhotad och man skickade tillbaka de här enkäterna med kuverten och man brände dem offentligt alltså. Alltså det var riktigt uppror och det var just detta att det var man började angripa deras pulver, man började ifrågasätta deras pulver. För det här var helig mark, alltså man går inte in på det. Och det intressanta är att jag... I början trodde jag själv inte på det, men Huskvarnabo kan ju inte vara såna här, tänkte man. Och vid ett tillfälle så var det då en dam som reste sig upp och sa att jo, det var på detta sättet. Hur vet du det, sa jag. Jo, jag var sköterska hos Grimlund då, och jag blev också mordhotad.
Ja, jag tror att det visade sig att han fick kräkas väldigt mycket. Så att de sökte läkare då.
Tillbaka till Annika. Hon med en pappa som är bagare.
Det visade sig att det var problem med hans njurar. Och att de var helt utslagna helt enkelt. Och han var jättesmal. Jag kommer ihåg att han ramlade ur sängen. Och, ja. Nej, han var jättedålig då. Och ibland sov... Blev han så dålig så mamma kunde inte ha honom hemma. Utan då var det in till lasarettet. Och då kom jag ihåg att min mamma har berättat det. Att han då hade spolat ner maten han fick på lasarettet då. Och så ringde de ofta då och sa till mamma, ja men nu är Arne mycket bättre så nu kan han åka hem för han har fått behålla maten. Men då hade han spolat ner den i toaletten för han ville bara hem.
Valdemar, Katarinas morfar, fick också problem med njurarna.
Någon sa ju att när de hade Vasta då, som hade mest ont och det här, de låg ju skrek och smatte njurarna. Alltså de skrek och smatte njurarna, även under arbetstid.
Doktor Grimlund överlever både mordhot och protestkampanjer och lyckas till slut bevisa att det finns ett samband mellan dödlighet i njursvikt och hur mycket hjortonspulver man har använt. Eller rättare sagt, hur mycket fenacetin man har ätit. För det är fenacetinet som är en av tre ingredienser i hjortonspulver som är skadligt för njurarna. Pensionerade läkaren Leif Okander igen.
Njurarnas funktion är ju att rensa ut gifter ur kroppen, ammoniak och alla fosfor, allt det här som slaggprodukter. Va? Och om njurarna börjar fungera sämre, då samlas det här i kroppen och varenda organ mår dåligt. Man får framförallt hjärnan mår dåligt, man blir trött och hängig och man dör alltså i en långsam förgiftning. Man glider sakta in i ett koma, men det kan ta lång tid. Och sen får man ju problem med det här med att få ut vätska, man svullnar upp i kroppen och så småningom långsam förgiftning. Det är en väldigt jobbig död egentligen.
Efter att Grimlund lagt fram sin avhandling så reagerar Medicinalstyrelsen. Och 1961 receptbeläggs alla preparat som innehåller fenacetin. Ingen kunde längre bara gå in och köpa hjortonspulver på apoteket om man inte fått det utskrivet av läkare. Det handlade alltså inte om amfetamin eller något annat narkotiskt preparat som ryktena sa. Däremot visade det sig att fenacetin, som är smärtstillande, i kombination med höga doser koffein kunde bli både beroendeframkallande och skadligt vid långvarig användning. Idag är fenacetin helt förbjudet, även på recept.
Och det blev ju en rejäl alarmklocka över hela världen. Så Grimlund gjorde ju en jätteinsats här, va?
Konsumtionen av fenacetinhaltiga tabletter och pulver sjönk från 31,4 miljoner 1959 till 1,8 miljoner 1962.
Det är tämligen markant, kan man säga.
Ja, visst.
Men för många kommer förbudet alldeles för sent. Njurskadorna visar sig ofta långt efter att man slutat äta pulvret. Som för Ann-Britts mamma Mary. Hennes symptom kommer nästan 20 år efteråt.
Mamma blev gul i ansiktet och blev jättesjuk och låg nästan och vilade hela sista året hon levde. Och vi var ju oroliga för vi visste ju inte vad det var. Hon ville inte åka in till lasarettet, men sen var hon ju tvungen. Och då sa den här läkaren, jag kom så väl ihåg honom, för att han var stor och lång och rödhårig och fräknig. och sa till pappa och mig, vi var med mamma inne på lasarettet, så hon blev inlagd direkt. Och när de hade röntgat så sa han att bägge njurarna var hårt angripna. Och hade då hört om Dr. Ortons pulver och sa att det var säkert pulverna. Fel, för han hittade inte något annat, för mamma var ju en skötsam person för övrigt. Jag ser ju det framför mig idag, alltså hur sjuk hon var. Och sen då när han bedömde då att hon hade inte länge kvar att leva, utan att hon skulle ligga kvar på lasarettet. Och då vet jag att hon frågade mig, ska jag dö nu, Ann-Britt? Och det var känsligt. Och det är det ju än idag.
Fick hon veta att det berodde på pulvret?
Nej, det fick hon inte. Vi sa ingenting och läkarna sa ingenting. Utan han berättade för pappa om min syster och mig. Det var aldrig tal om att mamma... Hon visste ju då att hon hade dåliga njurar. Men inte att de ställde den... Alltså diagnosen att det var Dr. Hjortons pulver som hade gnagt på njurarna så hårt. Det sa de aldrig till henne och vi sa ingenting om det heller. Så det var en lyckligt ovetande och det var skönt.
Detta är en av de stora läkemedelskatastroferna i Sverige egentligen.
Leif Fokander arbetar i många år som läkare på medicinavdelningen på sjukhuset i Jönköping. Och där har han mött många njursjuka patienter ifrån Huskvarna.
Då när vi fick in folk från Huskvarna, man gick runt och tittade, oj då, nedsatt njurfunktion. Så det första man gjorde var ju inte då att börja titta på patienten, utan man tittade på adressen. Och då stod det ofta Huskvarna, jaha. Och då sa man ju då, jaha, har du ätit de här sipporna? Nej, sa man absolut inte. Och både 70-talet och 80-talet då, man skämdes lite för att man hade fått den här njurskadan.
Där är morfar, väldigt tydlig bild. Hur tycker du? Han ser frisk och kry ut där, eller? Jag vet inte.
Katarinas morfar Valdemar, gjutaren ni vet. Han dör också av njursvikt. Inte på grund av amfetaminmissbruk som ryktet sa, utan med största sannolikhet på grund av långvarigt intag av fenacetin i Dr. Hjortons pulver.
Det är tragiska livsöden. Man har jobbat hela livet och så vill man kanske ha en bra ålderdom och sen händer detta då liksom. Det är inte alls roligt.
Hur många fler som drabbats vet man inte. Men det är många, säger Leif Fokander.
Och jag vet en gång när jag var ute och pratade så har jag ju en liten bild där man ser Hjortons gravsten, en stor vacker sån. Och då var det en i publiken där som sa, ser du den stenen där vid sidan om? Han hade inte jag tänkt på. Det är min morfar. Han åt Hjortons pulver. Så att det är väldigt många, men vi vet inte hur många det rör sig om. Men det är väldigt många i alla fall.
Han borde ju inte ha den här fina graven som man har på Huskvarna kyrkogård med den här stora stenen.
Annika Lind igen, med pappan som jobbade på bageri.
För det är ju tack vare honom så många har gått bort. Och sen visste väl inte han heller bättre. Men det kan man tycka då liksom när man går där på den kyrkogården och ser den stenen. Varför finns den stenen kvar?
Du tycker inte att han förtjänar den?
Nej, jag tycker inte det.
Leif Fokander håller inte med Annika. Han tycker visst att Dr. Hjorton förtjänar sin stora gravsten. Han har fått oförtjänt dåligt rykte.
En del säger att han tog livet av halva Huskvarna. Men han gjorde inte det. Och det här att han, och att han var en riktig charlatan och skojare, inte alls. Han var en väldigt duktig doktor. Och hade, han hade den kunskap man hade på den tiden. Och naturligtvis de behandlingar han använde, mycket av det kan ju inte användas idag. Kan vara rent av farligt. Då ska man tänka på det vi gör idag. Vad säger man om det om 50 år?
Du har hört Dr. Hjorton och det livsfarliga mirakelpulvret med mig, Lovisa Haag. Producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström. Tekniker David Hellgren. Följ oss gärna i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat.